Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
När man ska försöka förklara det här varför jag aldrig har kanske brytt mig om vad folk tycker och tänker eller egen känsla, jag vet inte var den kommer ifrån. Den har jag bara, det är min gåva i livet, tror jag.
Att ta Sverige med storm är inte lika lätt idag som förr. Ändå var det exakt det Mia Parnevik gjorde 2015 när hon stormade in i det kollektiva medvetandet via den reality-serie som delar namn med hennes Florida-baserade familj. Min misstanke är att vi älskade henne lite extra för att hon var atypisk. klassiska genombrott är ju annars en Carola, Björn Gustafsson eller Sara Larsson. Unga människor med världen för sina fötter. Och här kommer en fyrbarnsmamma, en bit över 40, som verkar helt okonstlad, generös och rolig. Dessutom är en öppenhet som vann både gästernas och tittarnas förtroende. Succén var ett faktum och idag är Parneviks inne på sin fjärde säsong och toppar just nu listan över TV3s mest sedda tv-program. Men vem är Mia Parnevik? Och vad gjorde hon under de där åren innan hon vann våra hjärtan? Hur mycket plus går de egentligen på att bjuda in kändisar till sitt hem i Jupiter i Florida? Lustigt att du frågar, för det är precis det som ska avhandlas i detta Värvet avsnitt 317, där jag, Kristoffer Triumf, ställer frågorna, Clara Wallin sköter produktionen och Acast tar hand om resten. Inspelad på Hotell Diplomat i andra halvan av mars, här är Mia Parnevik. Hur mår du då?
Jag mår bra, äntligen. Vi har haft influensan och... Så jag låter lite raspig i rösten, men nu mår jag jättebra. Mm.
Hur ser dina dagar ut nu då i slutet av mars?
Slutet av mars. Nej, men det är väl fullt ös när vi kommer hem. Mm. Helt klart. Vi har ju svärfar som fyller 80. Och sen så ska vi ju promota våran fjärde säsong av Parneviks.
Den har jag förstått har ett lite ny take.
Japp. Det är bara vi. Nu är det inga gäster då. Nej. Så att det är nervöst, väldigt intimt, väldigt mycket oss, ja. Mm. Nej, det är lite nervöst faktiskt.
Och hur gick det? Alltså, varför blev det så?
Det blev så på grund av att vi först och främst är 6 stycken i familjen och 7 nu med Filip som har bott hos oss, Peggs kille. Så det var ju omöjligt att få ihop alla scheman helt enkelt. Mm. Och då om man ska ha med alla gästerna så deras stora... Alltså allas scheman är ju... Allas liv är ganska hektiskt. Mm. Och då får man med väldigt bra offentliga människor som vill vara med. Det är ju svårt att få ihop allas scheman. Helt plötsligt ska man bygga scheman på 10 pers eller 12 personer. Det är omöjligt när vi lever över hela världen just nu, familjen.
Vilken är din titel?
Min titel som är livet, eller?
Ja, exakt.
Min titel som livet är väl Mia, fru Parnevik.
Men är du inte entreprenör närmast?
Oh, ja, det är jag nog nu, kanske. Ja. Det har jag nog alltid varit. Jag har ju aldrig riktigt egentligen varit Jespers fru, utan han har varit min man, om man nog ska vara ärlig. Mm. Så ja, jag är... gillar att göra mycket och att hitta på mycket.
När folk i intervjusituation frågar vad du, hur ditt liv såg ut innan, då brukar du berätta att du, för du har något slags mäklarfirma.
Ja, jag har en mäklarfirma, ja.
Och jag vill så gärna veta mer om den, för den nämns alltså, bara.
Men... Ja, nej men jag, så här är det väl, att jag har väl haft lyxen till att kunna få välja att göra vad jag vill. Jag valde att jag ville vara 100% deltidsmamma då, eller 100% som mamma, och resa med min man för att hålla ihop familjen helt enkelt. Mm. Och det var ett ganska enkelt val. Men efter ett tag när barnen blev lite större och sådär, så hade jag en väninna som är mäklare. Och alla människor som vi känner så här, som ville köpa något i Florida då för 20 år sedan, frågade då om, ja men du, kan vi komma och titta på hus och det ena med det andra. Och så till slut blev det så att jag hjälpte ju en massa andra mäklare. Folk kom och bodde hemma hos mig och jag roa och underhåll vänner, och så gav jag dem till en annan mäklare. Mm. Och då sa min väninna så här, nej men kan inte du och jag starta en mäklarfirma? Och så gör vi det precis som vi brukar göra, och så får du, du gillar ju hus och titta och hålla på så. Så då gjorde vi det. Mm. Och så är jag hennes assistent och... Så hon är egentligen the broker. Och vi har haft väldigt kul med det. Och det var faktiskt för att inte folk skulle bli lurade mest. När man har vänner som kommer och köper i ett annat land, även amerikaner, eller när man köper i ett nytt område överhuvudtaget, så vet man ju inte riktigt så mycket om det. Så att det var mest för också att man inte ska bli lurad. Och så vi har haft väldigt kul med det.
Mm. Hur länge har du haft den? Eller
ja, det är över... Ja, gud, det måste vara 15 år.
Då. Oj, okej. Okay. Ja. Så då har ni gått igenom en Lehman Brothers-krasch och...
Ja, alltså, inte riktigt jag. Alltså, vi har ju det här, vi håller ju inte hus, vi säljer ju inte hus, utan vi... The buyers, buyers market.
Okay.
Så vi köper oftast bara. Och då i USA har man ju 2 agenter, en som... köparen har och en som den som säljer har, så att säga. Så jag har alltid folk som köper. Ja. Så jag vill inte sitta på något. Jag vill inte sälja och tjäna pengar på mina vänner. Utan om någon köper av mig så är det, ska vi ta ner priserna.
Okay.
Mm. Och då är det inte, jag tjänar inte pengarna på dem utan på dem som säljer.
Jag förstår. Mm. Okay. Och sen brukar det också förstå att du har varit flygvärdinna.
Jag har aldrig varit flygvärdinna, det var Jeppes första tjej som var.
Är det så?
Ja.
Vad roligt.
Ja. Ja, det var hon, inte jag. Ja,
men det står, hittade någon som faktar ut där på internet?
Nej, det stämmer inte.
Nej? Nej. Intressant.
Ja, det var jätteroligt.
För du var ju väldigt ung när ni träffades.
Jag var 18 och Jesper var 21.
Mm. Och vad skulle du göra med ditt liv då?
Jag ville nog bli skådis. För jo, det var faktiskt, jo, jag ville bli skådis tror jag när jag var liten och drömde om att åka till Hollywood och göra det. Jag hade ju inte direkt någon utbildning på det. Men jag och min väninna, vi bestämde oss för att hon sa att hon skulle åka till USA. Och då sa jag, men då hakar jag på. Och det var faktiskt en kompis som jag inte hängde så mycket med. Och så åkte vi till Florida och var barnflickor. Mm. Och reste. Och jag träffade Jeppe efter 2 veckor.
Mm.
Lite galet.
Ja. Och då blev det ingen skådiskarriär?
Nej, ja, det, inte... alltså nu, nej, det kan man inte säga. Ja. Nej, det är ingen skådiskarriär. Jag är väldigt dålig på det.
Ja, du säger det.
Ja.
Men du, om vi drar det tillbaka ännu lite grann då. Du är född för ganska exakt 50 år sedan.
Japp.
Ja. Grattis i efterskott.
Tack så mycket.
Det verkar ha varit kul.
Ja, jag har oftast kul.
Var var festen?
Festen som inte skulle vara någon fest utan det skulle bara vara middag med väldigt få människor. Så vi var 8 personer nere i Miami.
Okej. Okay. Mm. Adam Paulsson var där?
Adam var där och våran Celie Sparre, Adams fästmö. Och deras lilla dotter Dylan var där.
Din guddotter?
Min guddotter. Mitt barn kallar jag henne.
Mm.
Helt fantastisk.
Jag har ju inte träffat resten av familjen. Nej. Men jag tycker mycket om Adam.
Oh, han är fantastisk.
Men om vi drar tillbaka det lite grann. Du är född för ganska exakt 50 år sedan, uppvuxen i Örebro.
Örebro är bra.
Jag vill så oerhört gärna att du ska vara uppvuxen på Brickebacken.
Nej, jag är inte det. Men okay. Nära, Tängvallsgatan.
Ah.
Väster. Väldigt enkelt. Arbetarfamilj. Mamma, pappa. Mamma är från Strömstad. Så egentligen är jag uppvuxen nästan i stort sett varje lov och varje sommar i Strömstad. Då. Så jag känner mig lika mycket från Strömstad som Örebro kan man säga.
Ja, fast du har ju mer Örebro-dialekt.
Ja, gud ja. Mm. Jag är stolt över.
Har det varit ett medvetet val att hålla i den dialekten?
Nej, det tror jag inte. Jag tror nog att jag umgås ju faktiskt med alla mina barndomsvänner fortfarande. Och när man kommer hem så blir det ju lätt att man... När man pratar med alla örebroare så blir det ju så.
Hur var du som barn?
Jag var ganska som barn. Ja, jag var nog ganska vild. Tomboyish kan man väl säga. Jag tror jag aldrig har borstat mitt hår.
Nu har du folk som gör det åt dig.
Alltså jag älskar det. Ja. Det händer aldrig oftast. Det är bara när vi ska ta bilder.
Mm.
Nej, men jag var ganska fri i mitt sätt att vara. Mm. Eller väl, det är väl... var det min gåva att alltid vara mig själv och alltid vara trygg där.
Och vad tyckte du om att göra?
Vad jag tyckte om att göra? Jag spelade ju, gjorde ju fotboll, spolade fotboll, innebandy. Jag var väldigt killig egentligen. Jag spelade mycket teater, gjorde jag. Jag var med i Örebro teater och sådär. Amatörspelen och tyckte det var jättekul.
Fanns det någon lokalrevy till och med?
Ja, det fanns det. Men jag höll på mycket i skolan och... tyckte det var den världen av teater älskade jag.
Mm. Du återkommer ofta till det här med att du liksom är en arbetarklasstjej.
Ja.
Har du gjort en klassresa?
Nej, vad är klassresan? Alltså...
Har du gjort en klassresa? Så har du, så att säga, är du fortfarande arbetarklass?
Aha, du menar så? Jag tänkte, är det något program jag skulle vara med i? Nej, alltså jag tror man alltid är det, men samtidigt så... har jag nog aldrig varit där. För det make ingen sens när jag säger det högt. Men alltså, jag har nog alltid levt som jag tror att... När jag bodde och hade min lägenhet i Örebro så bjöd jag nog alla mina vänner, även om man bara hade korvstroganoff. Det var ganska hippieaktigt. Men jag levde som jag hade massa pengar fast jag inte kanske hade det.
Mm.
Men det behövde inte vara lyxigt. Men är man en... Jag tror att det är... Det är ett privilegium att veta att alla har det inte så bra alltid. Det är någonting som sitter i ryggraden, att man kanske inte hade råd till Aftonbladet innan löningen kom och sådär. Det sätter nog lite sådär att man blir väldigt tacksam över allt man har, tror jag. Mm. Jag tror att jag har gjort att jag... Saker som vi har nu, det är bara saker. Det är alltid bara vara saker. Det är inget, liksom, det är bara något nästan på... Det är nästan något overkligt. Mm. Det är inte på riktigt.
För jag tänkte att du skulle gå med på att du har gjort en klassresa. Okay. Så att jag förberedde mig...
Jag förberedde mig
lite genom att läsa på om det. Mm. Och då visade det sig att det fanns en kvinna som hade skrivit en avhandling. Hon heter Lena Sol.
Aha.
Och det verkar som att något som går igen... Hon har intervjuat massa kvinnor då som anser sig ha gjort en klassresa. Och hon menar att en faktor som går igen i det är att man har en eller två föräldrar som... vill att man ska bli någonting. Och nu viftar jag med mina citationsfingrar. Ville dina föräldrar att du skulle bli någonting?
Nej, alltså det här stämmer nog. Jag är nog den här odd man out som det inte stämmer på. Och det brukar vara så i allt som är med mig. Men mamma och pappa hade nog ingen... De var nog rädda för vad det skulle bli av mig. Snarare för jag var så... free spirited då, och att jag kanske, jag hade ingen rädsla, utan jag tyckte att jag kunde göra allt. Mm. Tyckte att jag klarar allt. Vad jag än försatte mig. Så de var väl rädda när jag åkte till USA och att jag aldrig skulle komma hem igen, tror jag.
Det gjorde du inte.
Nej, eller? Jag vet. Fast jag gifte mig med en svensk, så det blev ju bra till slut.
Mm. Och varifrån kommer den där orädslan då, tänker du?
Alltså det är ganska lustigt. Jag har en stora syster som är 3 år äldre än mig, Petra. Och hon var rädd för nästan allt när vi var små. Jag vet inte, och när man ska försöka förklara det här, varför jag aldrig har kanske brytt mig om vad folk tycker och tänker eller egen känsla. Jag vet inte var den kommer ifrån. Den har jag bara, det är min gåva i livet, tror jag.
Jag hörde någonting på radio någon gång om syskonskaror.
Ja.
Och det här kan ju du kanske prata om som mamma också, men även som dotter, att man i en familj så tar man liksom den positionen som är ledig.
Ja,
om det nu redan fanns en väldigt orolig storasyrra, ja, då fick du ta en annan roll.
Ja, men det tror jag stämmer. Men jag tror det stämmer ännu mer i om man har många barn. 1, 2, 3, 4 liksom. Det tror jag stämmer kanske ännu mer.
För det kan du se där också. Att de...
Ja, sen tror jag att på självklart att alla är sina egna individer och de är sina egna själar. Men som Peggy är ju en kopia av sin far i allt, precis allt. De är ju extremt lika. Penny är ju då stackaren lik mig. Jag är också ganska free-spirited och väldigt trygg i sig själv. Kan vara till och med otäckt för en själv att se.
På vilket sätt?
Hon har ju, alltså hon kan ju ställa sig upp mot hela världen och säga nej, det här... Hon vill ju förändra världen och till det bättre, och hon är väldigt hon var med mig i SOS barnbilar.
Just det.
Som du har varit med. Mm. Nej, men hon är orädd och väldigt bekväm med sina egna.
Ja, nej men för det där är ju väl, ja, skulle du berätta om de andra barnen
också? Nej, men alltså Filippa är ju väldigt lik pappa också. Mm. Vi kallar henne Gestapo i sligen, men hon är ordningsam, karriärdriven och väldigt ordning och reda på henne. Mm. Är det. Phoenix är nog lite mer lättsam som mig och Penny. Mm. Så vi har väl lite
har fått
olika...
varannan.
Ja, eller? Lite så varannan. Mm.
Men du gick färdigt gymnasiet och så.
Ja, just det. Ja.
Han du har jobb i Örebro?
Vet du vad? Jag har haft många jobb. Ja. Nej, men jag jobbade faktiskt på Grand Hotel i Örebro. Och på den tiden fanns inte datasystem. Utan det började precis komma in. Det här är ju länge sedan, alltså det är 80-talet, 88. Och så jag jobbade på hotell och fick då av Reso HK, som det hette, som är väl nu kanske Scandic kan man säga. Då satte de in system över hela Sverige i sina hotell. Och då var det väl någon som frågade, men gud, vi behöver hjälp med det här. Jag kunde egentligen inte så himla mycket, men jag var väldigt framåt. Mm. Jag sa, jag kan. Fast jag kanske inte kunde. Men då fick jag resa runt i Sverige och sätta in de här systemen med en jättetech-kille, och jag var inte alls tech. Men lära personalen systemet helt enkelt. Och det gjorde jag så mycket jag kunde. Plus att jag jobbade på en restaurang som servitris och bartender i Örebro.
Men i det här skedet i livet, för nu är du väl 18...
Jag är ihop med Jesper.
Okay.
Jag har kommit hem från barnflickejobbet i USA.
Okay.
Och ska jobba, och så skaffade lägenhet i Örebro. Och då jobbade han, spelade då på SGT som det hette, Svenska Toren. Och fick lite inbjudningar till Europatoren. Fast han hade inte kortet där då, som det heter. Så då jobbade jag och sen så för att samla ihop telefonräkningen, för den var dyr. Mm. För han reste så mycket. Och så åkte jag ut i tävlingar när jag kunde. Och han kom och hälsade på mig. Så jag visste inte vad jag ville.
Nej, för skådeströmmen hade dött.
Nej, den hade dött. Ja. Helt klart.
Ja. Nej, men det är väl rimligt. Man ska inte, jag tycker inte man ska veta. Eller man behöver verkligen inte veta.
Nej. Och jag, just då var det väl mest att vi kände, gus, ska vi göra det här verkligen? Mm. Är det här på riktigt? Och då försökte jag hitta jobb som gjorde att jag kunde hoppa av och resa då med honom.
Mm. Ni träffades 86.
Japp.
Och du blev mamma första gången 95.
95.
Ja.
95, 97, 99, 01.
Alltså det vill säga det är 9 år däremellan. Yep. Liksom. Hur såg den tiden ut?
Den tiden var i stort sett, vi bestämde oss ganska fort då, att det gick ju inte att jag var hemma och jobba och vi sågs aldrig. Jeppe och jag var inget bra ifrån varandra helt enkelt. Så vi bestämde ganska tidigt att Jeppe frågade mig om jag kunde tänka mig att resa med honom. Och jag tyckte nog att det var ganska kul. Mm. Och då sa vi, vi pratade om det just det här med att man måste vara ett team och Jeppe sa det, men kan inte du boka alla flygbiljetter och göra allt arbete vid sidan av då? Så blev det som ett jobb för mig. Mm. Att boka allting och göra det, och så körde vi team på Arnevik. Mm. På Europatoren och på Svenska Toren.
Och när han berättar om dig, ja, intervjuade honom för en stund sedan,
ja. Ja,
då är det ju som att det var ju du som var karismatikern och den som skötte det sociala och allt.
Ja, det var det väl.
Ja. Och han var mest inbunden och koncentrerade sig på golfen.
Alltså det låter så hemskt, men grejen var ju det. Jag tror inte alla människor som jag har levt med en partner som ska bli bäst i världen på en idrott. Eller ja, någonting annat också kanske för den delen. Men just idrottsmän och kvinnor som ska fokusera på sin grej, de är oftast inte så trevliga, måste säga. De är ganska... De är en liten ruta, och jag upplevde ju aldrig att Jeppe var... Jag förstod ju honom varför, och det var inte ens något att prata om i stort sett. Så vi fick våra platser ganska tidigt, och där jag såg att han har inget socialt beteende eller tycker inte om det ens. Så där fick jag min plats och gillade det, och det var aldrig något konstigheter, utan det var bara, det här är det vi gör.
Mm.
Och så körde vi på.
Ja, men för en stund sen så sa jag så här, men jag har aldrig varit Jespers fru, han har varit min man.
Ja, men det blir ju så, för att jag tar nog ganska mycket över. Jag har alltid fått vara Mia. Så när vi var ute på toren så var det ju, jag känner ju mer kanske spelare än vad Jesper gör egentligen.
Men det här tycker jag är liksom den stora gåtan med dig. För å ena sidan så är du den sociala liksom,
ja,
och så här, men du hade världens motstånd. Och du sa precis så här innan vi gjorde uppvärmningen så här, ja, jag hatar att bli filmad.
Ja.
Alltså du är ju estradören av er.
Estradör, vad är det?
Estradör.
Estradör,
ja, men den, alltså sång- och dansmannen så att säga.
Ja. Jo, det är jag privat. Just det här med det här att nu med TV och att vi har gjort det här. Det är faktiskt inte min grej. Det har alltid varit Jespers grej, och jag gillar att gå in i pressrummet och lyssna på honom alltid, för han var så himla duktig och prata, och just när han skulle switcha på. Mm. Han är ju Bosse Parneviks son. Kan ju det där, och jag tyckte inte om det alls. Jag är alltid Mia eller Estradör, sa du så?
Ja,
ja. När jag kommer in i ett rum och jag får träffa en människa. Mm. För det gillar jag. Jag gillar att få sitta så här. Men att ha en kamera och så, det har aldrig varit min grej.
Okay.
Så det är nog det som kanske...
Så att egentligen de här åren då när du liksom var hans projektledare så att, ja, säga. Alltså, du tyckte det var soft?
Jag tyckte det var helt fantastiskt. Ja. Jag var ju vd. Så nej, alltså det här, och det får nog en ganska fel bild att folk trodde att jag stod bakom Jeppe på något sätt. Så har det aldrig varit.
Nej, du har inte stått i någon skugga.
Nej, aldrig stått i någon skugga.
Nej. Men det där tänker jag också är, jag menar, det är ju lite spännande med er, därför att ni lever ju ett ganska amerikanskt liv på det sättet. Du har varit hemmamamma i många år, vilket nästan är politiskt inkorrekt i Sverige, om man ska säga så.
Jag vet, och det är jättekonstigt för mig. Jag tycker att det blir, nu kommer jag säkert säga något fel här, PK-fel, men det är ju lyx att kunna få välja. Sen ska det ju inte vara för mig att därför jag kanske inte pratar alltid om att jag har ju haft jobb. Jag har ju varit Paneviks vd kan man ju säga i 32 år. Där vi har haft 250 gäster och det är jag som anordnar de middagarna för största sponsorerna och så. Och det gjorde jag för 25 år sedan. Men jag satte kanske inte ett CV och sa att det här är vad jag gör, utan jag, om jag fick frågan på vad gör du, då sa jag att jag var mamma. Så att det har nog mer varit så, tror jag. Och jag tror bara att kanske lyxen av att inte få välja, att ha råd att välja och kunna stanna hemma om man vill, tror jag inte fanns på ett tag i Sverige. Nej. Och det skulle vara, jag tror att man fick ganska mycket skuld av andra kvinnor och män om man inte var lika. Men ja, vi har alltid varit lika. Men jag har haft lyxen att välja om jag ville vara hemma eller inte.
När då barnen blev lite större och så, och vi pratade om mäklarfirman för en stund sedan, liksom, har du haft flera sådana stora projekt?
Ja, det har jag väl haft. Nu, i och med tv-serien så kom det ju massa andra förfrågningar av att göra saker. Och jag har väl inte haft tid förut att kunna säga ja till saker heller på det sättet, eller inte prioriterat det. Men jag tycker det är mycket att göra det vi har i vårt liv och hålla ihop alla. Och se till så att man har familj och nära, alla nära och kära, är ett stort projekt. Men nu sa jag ja till att bland annat göra mitt egna vin. Då. Men det är någonting för att jag gillar mat och jag gillar fest och jag gillar sammanhållning och se till så att alla träffas.
Hur går det med vinet?
Jag vet inte hur det går. Jo, det går. Det går faktiskt ganska... Det är svårt att få in vin i Sverige. Alltså, det är skitsvårt. Ja. Vi har så otroligt... Svenska Systembolaget har ju... tror de köper... De är en av de största kunderna i världen på att köpa in vin och sprit. Så man måste jobba mycket med det. Men det har gått hyfsat bra.
Och sen måste man upp i vissa volymer också.
Vissa volymer, absolut, för att komma in. Och sen är det mycket marketing och mycket sånt. Så, och det har inte vi gjort så mycket, men vi ska försöka göra det nu. Jag tycker det är väldigt roligt. Men det roliga är ju att Kalifornien är ju en delstat som vi har varit i jättemycket hela vårt liv. Och barnen har varit väldigt mycket i. Att få vara där och trampa och träffa alla dessa människor som går i gummistövlar och har passion och, du vet, lever här i jordbruket. Det är fantastiskt.
Men menar du att du de facto har trampat ditt vin?
Ja. Ja. Hallå? Ja. Helt klart. Och jag har varit där ganska många gånger. Så att och få vara, sitta och få ta del av någonting. Att lilla jag ska få... Nej, men det här, du vet, här sitter jag med vinmakare från hela världen och sitta med sommelier och bara leka och tycka att det är kul och få lära känna de här människorna är fantastiskt.
Ja, vad roligt.
Så jag har haft väldigt kul. Och där också har jag gjort allting hela vägen. Jag gick till Peg & Penny's skola, till deras universitet, hittade en lokal konstnär som skrev, en poet som skrev texterna till mitt vin. Och jag gjorde labeln tillsammans med min kompis. Men du vet, att man får leka och hitta på. Det är ju, alltså, det är icing on the cake.
Ja, men i uppvärmningen så pratade vi om din kreativitet. Och det låter som att den verkligen...
Ja, där har jag fått lekt. Verkligen.
Ja, vad roligt. Du, när barnen kom in i livet så då levde ni fortsatte att leva i kappsäck.
Japp.
Och alltså, ni måste ju haft
Vi levde ju som vi trodde vi var rockstjärnor. Och levde vi bestämde snabbt att ska vi ha barn så vill jag att ni är med, säger att jag vill inte vara en helig pappa. Då kör vi samma race. Allihopa, vad tycker du om det? Det är klart vi gör, så jag.
Så
då reste vi med fyra barn. Först då ett, och sen när det blev två så tyckte jag, när jag var gravid med tredje, då började jag med barnflickor. Och då ville inte vi ha en barnflicka, vi prövade med en, och så sa vi nej, men nu kör vi två. För att de ska ha några vänner. Så det var fyra barn, två barnflickor, en caddy och Jesper och jag.
Så att det är många så här första steg som är tagna på Hilton i...
Ja, absolut. Det är bara hotell. De är uppvuxna, vi brukar säga när folk leker mamma, pappa, barn, så har våra barn lekt room service först. Det var deras första lek. Och sen, ja, de lärde sig ju cykla på, liksom, i en hotellobby. Mm. Så att nej, de är uppvuxna på hotellrum.
Men sen när skolan började, då var ni liksom...
Nej, men då gjorde vi faktiskt så. Vi hade en ganska fantastisk privatskola som gjorde att Jesper och jag fick ta med oss allt jobb. De var ju ganska små då. Det var ju när de var 5, 6, 7, 8, 9, 10. Men även när de var lite äldre så fick vi med oss alla deras läxor. Och så fick Jeppe och jag sitta. Så spelar ingen roll om vi satt på Hawaii. Ungarna har en ganska bra... Även nu då som vuxna så har de... Att man får inte leka eller gå till beachen förrän du har gjort klart läxorna.
Har du varit i alla delstater?
Nej, det har jag inte. Nästan.
Vilka har du inte?
Alaska, där har jag inte varit.
Ah, okay. Mm. Det finns inte så mycket golfbanor där heller.
Nej.
Hur är din golf?
Min golf suger.
Okej. Okay. Ja. Mm. Du, jag tänker på det här. Vad tycker du är det bästa med den amerikanska mentaliteten som vi fattas här?
Just den här... Det är väldigt lätt, svenskar kan nog tycka att det är en väldigt lättsamhet i USA när man, att den är fake. Jag tycker ju inte det. Det finns en genuinitet i deras lättsamhet. Mm. Inte det här, how are you doing, när man kommer in till en affär, kanske inte är så genuin. Men det finns en amerikaniserad, den här charity, att du alltid ger tillbaka. Blir någon sjuk i skolan, helt plötsligt får en mamma cancer, och då har alla inom loppet av några timmar så har de redan satt upp schema, vem åker över med maten. Det finns en genuinitet som jag tror svensken gärna är förlöjligar. Jag älskar den. Jag älskar den här att my community, min skola, min, den här stoltheten av att vara... Som utlandssvensk så blir man ju... Jag är ju så himla svensk. När man är i USA, man är ju så svensk så det finns inte. Man, du vet, jag tvingade deras barnens skola att göra Lucia. Det är ju helt galet. Men just den här grejen att... För dem är det så självklart att man ger tillbaka. Och den här ge tillbaka har nu blivit en liten trend i Sverige. Att nu är vi jätteduktiga på att ge tillbaka faktiskt. Men för 25 år sedan tror jag inte vi var så duktiga på att ge tillbaka. Och den har ju mina barn fått då genom deras skolor, och den mentaliteten älskar jag med USA.
Men Jesper pratade lite grann om det här med att det är så svårt att prata med folk i Sverige, ja, generellt. Jag kan ju också tycka att ofta har jag hamnat, du vet, man råkar dela bord med någon på ett hotell i Kalifornien eller whatever, och slår sig i slang med något par som berättar sin livshistoria på under en minut blankt.
Ja.
Så kommer man så nära på något sätt.
Ja.
Det kan jag tycka är otroligt vackert.
Ja, det tycker jag med.
Ja.
Jag gillar den här öppenheten. Jag kanske har känt mig lite udda när jag är hemma i Sverige. För där är jag nog väldigt amerikansk, tror jag. Att jag har lätt för att kanske bli kompis med folk. Så. Men jag gillar transparent och äkthet och... Att man ger någonting tillbaka. Det är ju så lätt, man står hemma i Sverige i en hiss och blir gärna att alla står och tittar ner i golvet och så. Och jag tror att man behöver den där extra kärleken som säger, men gud vilka snygga brallor du har på det. Kristoffer, de är skitsnygga.
Tack.
Varsågod.
Adnim. Mm.
Och den tror jag vi kanske har blivit bättre på. Den yngre generationen i Sverige har blivit mycket bättre på det.
Mm.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Jag funderar lite grann på det här med... för 3 år sedan så blev ju du väldigt publik, helt plötsligt, över ett bräde.
Mm.
Vad fick dig att ändå liksom gå med på det?
Det är skillnad. Grejen är när man gör någonting hemma i sitt egna hem. Och när man är med sin familj och de människorna vi jobbar med blir man väldigt intima. Så helt plötsligt så kändes det ju inte, då går man inte med, liksom det bara händer. Vi bara bestämde oss för att ah, men ska vi göra det här så måste det ju vara. Det är ju bara att köra. Jag tyckte det var otäckt för jag förstod inte varför överhuvudtaget någon skulle vilja sitta och titta på det här eländet med oss själva. Nej, men det är ganska udda. Och ja. Varför gör vi det här? Nej, men är vi helt galna? Vad har vi liksom... Det är modigt och... Ja, vi var lite galna som sa ja till allt detta, men... Just själva grejen när man är väl där och då så fattar man inte det. Man vet ju inte ens om vi tänkte ju hela tiden så här, men gud, det kanske vi måste säga till våra kompisar och titta på det här för att det är ingen annan som kommer titta.
Mm.
Så vi tänkte nästan att ja, men det spelar ingen roll. Det är säkert ingen som kommer lägga märke till det så himla mycket. Men sen på grund av alla våra fantastiska gäster skulle jag vilja säga, det var ju det som var absolut roligaste och de som tillförde hela showen, tycker jag.
Men du har ju då levt med en väldigt känd människa i många, många år. Mm. Och det faktum att ni då ändå riskerade, inom citationstecken, att göra era barn till kändisar också.
Ja, det där var också en grej. Så att för dem skulle, barnen skulle ju inte vara med från början. Och våran exekutiva producent då, Peter Bernard, han var där och så testade de lite med barnen. Så här, ja, men okej, har ni sett de här? Vet ni vem det här är? Och så tog de fram en bild på Reinfeldt och de tittade så här. Och... Jag menar, du kan säga vilken president som helst eller vem som helst i USA så hade ju de vetat vem det var. Men de hade ingen aning vem Reinfeldt var. Så Filippa, hon tittar på bilden och hon bara, du, jag tror det där, han ser ut som han är med i Biggest Loser. Ja. Och det tyckte ju de var jätteroligt då. Och de var väldigt naturliga med kameran. Då sa vi, ja, men vi prövar då. Och om det hade känts att... Det var någonting i och med att Jesper hade är med och, i slutproduktionen då, får vara med och tycka och tänka sådär då. Så kändes det väl ganska tryggt. Men vi visste ju inte att det skulle bli sån att folk skulle tycka om det överhuvudtaget. Så det, nej, men vi kände oss så trygga med varandra. Så att det blev aldrig så. Det blev aldrig konstigt.
Har det kostat någonting för er som familj?
Alltså man kan ju aldrig... Jag kunde inte förbereda mig på att det skulle bli så populärt och att barnen skulle få... Det är ju udda när man kommer hem och folk vet vem man är helt plötsligt, som aldrig har... Det är som Phoenix säger, han bara, men oh, han gick på bio, jag tror det var andra året han kom hem och så var det många söta unga tjejer som tyckte att han var jättesöt. Så gick han in på bio och sen han kom ut var det flera 50-60 tjejer som stod utanför och han fick ju lite panik för att han var ju tvungen, han är väldigt om sig och kring sig och son, så han ville ju säga hej till alla då, han kan ju inte säga hej till alla så. Och då, de där grejerna man är inte beredd på, och i och med att vi bor där och lägger inte märke till det förutom när vi kommer tillbaka hit då, så att säga, under sommaren, så det där, det kändes så tryggt att ja, man ser inte programmen när de går här, vi är ju inte här mer än på sommaren oftast.
Hur liksom, är de kändisungar i Florida också?
Det är de ju. Alltså, där är de ju Jesper Parneviks barn, kan man ju säga.
Ja, för jag kan tänka mig att i Florida är golf jävligt stort.
Golf är jättestort. Men i hela USA är det ju det. Man, nu sitter jag och skryter om min man här, men förr i tiden och även nu, så var vi än går, så är ju golf är ju gigantiskt i USA. Och han gjorde väldigt mycket reklamfilmer för och han var med mycket i ropet och nu när han har spelat på Champions Tour igen då, så är han ju på tv nästan varje vecka. Så att det blir ju mer att det är, oh, your dad is Jesper, är det ju.
Vad tjock Tiger Woods har blivit för övrigt.
Ja, han har blivit lite äldre. Han är stor.
Ja, verkligen. Men det verkar gå bra ändå.
Ja, det går jättebra.
Men du, jag tänker lite grann på det här med... Alltså, det är många som har frågat dig om varför du tror att serien funkar, antar jag. Men varför tror du att serien funkar?
Jag tror att serien funkar för att det är väldigt... Jag tror att det är ovanligt ärligt. Och vi visar våra sämsta sidor. Det är väldigt naket. Och nu ännu mer naket. Inför den här premiären så är det ännu otäckare tycker jag någonsin än av de andra tre säsongerna.
Ja, för nu kan jag inte lita på kändes...
Nej, precis. Nu kan jag inte lita mig på Börje Salmi. Eller någon annan härlig. Nej, nu är det ju bara vi. Men jag tror att... Eller jag hoppas att vi försöker ju att... Det spelar ju ingen roll var man bor. Om du bor i Brickebacken eller om du bor i ett stort hus i Florida. Alla människor, ett liv är ju ett liv. Och alla de här sakerna, även om det är lite lättare att leva när man har sol, lite mer än bara vinter kanske, så är det ju liksom det här att folk känner igen sig och folk har en... Okej, de har dagar som suger och de har... pojkvänner som gör slut och tjejer som... Vad det nu än är, liksom. Alla har... Ja, livet, helt enkelt.
Ja, men för jag tänker att det faktum att det blir så bra är ju för att ni är väldigt generösa.
Ja.
Och då tänker jag inte bara rent...
Nej.
Vad heter det?
Presenter, nej.
Just det, jag tänker inte bara rent materiellt, utan jag tänker även liksom, alltså, att ni delar med er.
Mm.
Och... Då blir det ju ofta, alltså då ger man tillbaka,
ja,
eller får tillbaka.
Får tillbaka oftast, ja. Jag tror också att vi redan, jag tror det var andra säsongen, våra barn har ju på kamera då varit med om förluster av sina vänner.
Mm.
Så jag tror att liksom helt plötsligt när man har varit med om en såna stora sorg och får göra sorgarbetet till och med på kamera, så då kan man inte riktigt gå... När man har varit så naken så kan man inte riktigt gå tillbaka till något annat. Liksom.
Men tänker du att ni eller du har givit för mycket?
Nej, jag tycker inte man... Nej, det tycker jag inte. Alltså, för oss finns inget mellanting. Och det är väl en av de grejerna som jag tyckte var viktigast. Liksom. Att vi är ju precis likadant som jag sitter här med dig nu. Är ju jag jämt. Jag kan ju inte fejka det. Det är en av de roligaste grejerna när de vill att man ska ta om någonting.
Mm.
För att de fick inte med den här... När man gick in på rätt sätt. Det är ju lustigt att jag skulle vilja bli skådis egentligen. För jag kan ju inte, det är ju one take Mia. Så att... Nej, men det är... Nej, jag tycker inte vi har gett för mycket. Jag tycker inte man... Gör man någonting så måste man göra det 100%igt. Och då kan man inte bara säga, men jag vill bara dela med mig av det här. Nej, för just nu så vad vi händer det här.
Mm.
Då måste vi ha med det.
Kan du ta om det där? Du brusar lite kylen här.
Det blir en annan version då. Mm.
Och i media också då, under de här åren så har du ju också varit väldigt generös och öppenhjärtig och liksom allting. Men då funderar jag lite grann på, för du har ju ändå merparten av ditt liv inte bott i Sverige.
Ja.
Kan du vara lite amerikaniserad kanske i din generositet?
Ja, du kan nog kalla min generositet... Både amerikansk, men alltså, vi har ju levt lika mycket i England. Alltså vi har ju rest. Vi bodde ju i stort sett på Holiday Inn i 9 år. Mm. När vi spelade i Europa. Vi bodde i Monaco i 9 år. Vi har ju liksom... Ja, den är kanske amerikansk, min generositet. Jag vet inte.
Mm.
Det finns ingen mellanläge för mig. Jag har aldrig funnits. Det är det som det är.
För ni verkar ju vara extremt sociala. Men...
Jeppe börjar komma i kapp nu, vet du. Han har ju blommat ut de senaste 7 åren här.
Ja, precis. Och du har ju uppenbarligen alltid varit det. Men har du också ett behov av inte?
Jag nu... Vi har ju alltid kört lite rock'n'roll i hela vårt liv. Och då, när man kör så här 300% med allting, så är det lätt att det blir lite för mycket. För att vi har svårt att säga nej. Och vårat hus har väl blivit lite av en destination för alla då.
Mm.
Och ibland kan väl jag känna att nu måste vi ha lugn och ro. När alla vill komma på sina semestrar och sådär ibland. Och vi är inte det att, men just det att vi har stor släkt och många kusiner och många vänner. Det blir att man är liksom 28 på julen. frukost, lunch, middag i 3 veckor. Det kan vara ganska mycket ibland. Men nu har ju barnen flyttat ut, så det blir ju lugnare.
Mm. Hur är det då? Alltså, för inte det har jag ju lite äldre kompisar som vittnar om att man så här, ja just det är du och jag nu bara. Ja. Vad fan ska vi snacka om när ungarna inte är här?
Ja, jag vet.
Har ni haft det så?
Ja, nej, vi har skrattat åt det här, för nu reser jag ju med Jesper mycket mer på tourerna, och det blir ju tomt när vi väl är hemma. Alltså, jag har ju ett ganska stort hus. Mm. Och jag brukar väl säga det nu, att nu snart så ska vi ha kvar det här stora huset när Phoenix går till college nästa år. Vi får väl se. Men Jeppe och jag har ju alltid varit en ganska stark enhet. Unit. Så att jag reser ju med honom, men vi har jäkligt kul på touren nu. Så att vi har inte så tråkigt. Jag tycker det blir så här en på nytt grej liksom. Nu kör vi comeback på det vi har gjort hela livet, fast vi är i en champion store nu.
Men ni hyr ju inte ut ert hus på Airbnb när ni är ute.
Nej, det gör vi inte. Nej.
Hade inte det varit smart?
Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Allt har väl sin tid och charm. Våra barn blir ju tokiga om vi säljer, men någonstans, jag gillar att man... Jag brukar servera dipp i Jespers troféer, för jag tycker att det ska inte stå en jävla skåp. Och har man fina saker så ska man använda. Jag tycker inte om det här att man... Oh, det där får vi inte röra. Mm. Så att jag tycker att saker och ting ska användas. Annars tycker jag det är beklämligt. Så visst, vi borde ju kanske hyra ut huset då. Men nej, jag vet inte. Vi får se hur länge vi bor där.
Men det är ju svårt också om du känner att saker ska användas. Jag antar att det är svårt att utnyttja 1400 kvadrat.
Ja, det är väldigt svårt. Ja. Men som sagt, listan är lång. Ja. Listan är lång och många vänner.
Ja. Jag hatar också tanken, alltså jag får magsår av blotta tanken att flytta från den storleken av hus till ett mindre.
Ja. Jesper får mer ont i magen, kan jag säga, för han gillar inte att slänga saker och rensa, men jag gillar att rensa.
Ja, jag fattar. En sån där sak som du har varit generös nog att berätta om, det är ju att du har gått i terapi. Varför gjorde du det?
Jag hade både min mamma och pappa haft cancer, och jag fick lite skrämselhickor med tumörer i underlivet, och då var det ett smart val att ta bort hela underlivet och äggstockar eller livmodern och allting. Ville de att jag skulle göra, så då gjorde jag det. Men på 2 dagar så kom jag in i klimakteriet, fast jag var då 42 år gammal. Mm. Och det var en av de jobbigaste grejerna i mitt liv då. För jag blev en helt annan person. Jag blev helt enkelt personlighetsförändrad, kan man väl säga. Jag som aldrig har behövt förklara för mig själv vem jag är eller vad... Helt plötsligt så kom... Jag kände inte igen mig själv. Jag var inte mig själv. Jag grät utan att jag förstod varför jag grät. Och jag grät varje dag. Och jag såg bara svart. Mm. Och den som fick ut för allt var min man. Och lite mina barn. Mm. Och då min goda vän Elin då, som var min gamla barnflicka. Mm. Hon har gjort ganska mycket terapi. Och har ganska mycket kontakter. Och även nu är psykolog. Så pratade Jesper med henne. Och jag pratade med henne. Och då hade hon en jättebra terapeut som hon trodde skulle funka. Så Elin flög in henne från Chicago. Mm. Och sa, nu sätter ni er här. Mm. Och det var egentligen till mig först och främst. Mm. Men då sa hon att det är bättre att ni gör det här tillsammans, helt enkelt. Mm. Så hon låste in oss i 10 dagar i ett hus.
Oh, wow.
Ja. Mm. Och vi fick ta del av den här fantastiska Mo, som var blind. Och... krutkärring och alldeles magisk. Och förändrade faktiskt mitt liv på det sättet att gick från att jag var en arabiat galen kvinna till att jag fick förstå varför och oj, vad är det som händer?
Fick du verktyg liksom?
Ja, jag fick verkligen verktyg. Mm. Och jag blev förstådd att jag inte var galen. För jag trodde faktiskt att jag hade blivit ganska galen. Mm. Eller jag har totalt tappat fotfästet helt enkelt.
Kan du berätta någonting om verktygen?
Verktygen, det var mer först och främst att förstå att jag inte var... Jag hade mått ganska dåligt länge då. Så då blev det just det här att man har så mycket skuld. Och att jag hade gått ut över barnen och jag hade bråkat så mycket med Jeppe. Jag kunde liksom... du sitter här med en röd mössa, och om Jesper satt här, om det var, då skulle jag säga nej, den där är blå. Din mössa är blå. Och då skulle du säga nej, min mössa är röd. Och då skulle jag säga, men är du dum? På 3 sekunder så hamnar jag i något slags krigsmode där jag är liksom, och det gick inte att släppa. Och jag såg liksom inte, jag hörde vad jag sa.
Mm.
Men det var inte mina ord, så att säga. Så då fick jag väl lite, just först att jag blev förstådd, och sen att Jesper blev hörd, och att vi fick verktyg att lyssna på varandra och förstå varför jag hamnade där jag hamnade, och kanske tog bort skulden först främst, där jag fick förståelse att det här är, så här kan hända.
Mm.
Och de här vardagarna när jag hamnade i den här frenzyn, hur jag skulle andas eller hur jag skulle liksom förstå varför jag hamnade där först.
Mm.
Och då kunde jag.
Och kan du vända då? Alltså,
då vände det. Ja. Då vände det. Helt magiskt. Det tog 10 dagar av 24/7 terapi. Det är kanske lite ovanligt sätt att göra terapi på. Men det var... Plus Celise Barre ska jag inte glömma att nämna då. Hon flögs in för att ta hand om våra barn.
Mm.
Och om det inte hade varit för den tjejen så hade inte vi varit lyckligt gifta idag, kan jag säga.
Är det så?
Mm.
Wow.
Hon gjorde så att, nu blir det stårögt, så att familjen höll ihop, helt enkelt.
Det där känner jag att just det där, för att jag har ju inte fått några livmödrar och äggstockar bortopererade, men jag kan ju känna igen mig i att gå in i mörkret och inte veta hur jag ska vända det.
Nej.
Och den som får lida mest är ju min fästmö, Cecilia. Ja. Liksom. Och vi pratade faktiskt om det igår med ångest. Jag har en teori om att ångest har en funktion. Alltså det drar igång en så här fight or flight. Och då säger jag, ja men varför måste du vända det utåt?
Mm.
Ja men jag tänker att för 1 miljon år sedan så stod jag kanske på en klippa och tittade ifall det skulle komma någon mammut. Mm. Och om inte ni fattar att det är en mammut som är på väg, då dör vi.
Mm.
Medan hon menar då att hon som kvinna mer vänder inåt.
Mm.
Jag vet inte om det stämmer, men det var i alla fall en teori.
Mm. Mm. Jag har ju aldrig, och mitt problem var väl att kanske att jag aldrig haft ångest innan.
Mm.
Jag hade ju då levt med levde med en man som hade ångest varje dag och trodde han skulle dö varje dag nästan i sin prestationsångest, så att säga. Och hade ingen relation till det. Jag kunde inte förstå den. Jag tyckte bara, men gud, det är klart du vinner nästa vecka. Det där är väl ingenting. Så det var sån personlighetsskiftning i det här, att helt plötsligt så såg jag inte solen på morgonen. Det var ett så otroligt stort skift. Men det var, nu efteråt så kan man ju se, nu är jag jätteglad över att jag har fått tag i del av den resan också då. Det låter ju lite klyschigt, men nu har jag ju mer förståelse till dig till exempel när du säger om den ångesten, det hade jag inte förut.
Mm.
Så att det blir ju en, det var ju en resa inom mitt egna som hette duga, men nu har jag mer empati för sånt också.
Men hur är det med ångesten idag då?
Jag har ingen ångest nu. Där försvann ganska fort efter jag hade fått hjälp med att förstå var det kom ifrån. För jag förstod inte var det kom ifrån. Och det där med hormonerna har ju trappades ju ner efter några år.
Mm.
Och tills mådde tillbaka, fick bra tankar. Liksom. Jag har ju faktiskt inte haft dåliga tankar sedan dess.
Vad vill du göra mer av?
Jag vill göra mer vin faktiskt. Jag vill göra mer nytt. Jag vill säga ja till mer saker. Jag är 50 år gammal. Jag vill inte missa något längre.
Känner du att du har missat mycket?
Nej, jag har inte missat någonting. Det där var jävla fel.
För det känns som du har ju ändå levt i 180 i 30 år.
Ja, nej, men jag har inte missat mycket. Men jag känner nu att livet går... Vi har ju, som Jeppe och jag brukar skoja om, vi är fasen. Nu är han är 53 och jag är 50. Nu kör vi lite rock'n'roll till, liksom. Fast kanske då man behöver inte göra de här småbarnsgörat och blöjor och göra de här, hålla dem i handen hela tiden. Nu är de ganska klara. Så att nu kan vi göra andra grejer, tycker jag. Och jag vill vända upp och ner. Vi har varit ganska duktiga, Jesper och jag, på att vända på hela våran tillvaro i allt vi gör. Om det var från att vi var med och startade Lindeberg till att vi var första europeerna att åka till USA på USA-touren eller nu gjorde TV-program och alla de där grejerna, så gillar vi, och jag gillar inte när det är för bekvämt. Jag vill göra nytt då. Mm. Jag vill ha förändring.
Så har du flera sådana här spännande vin- och mäklarprojekt på gång?
Jag gör ju lite så här, man får ju roliga förfrågningar om att göra olika saker, och om det är något jag gillar så kommer jag göra det. Men vi har väl lite, jag kanske har ett nytt projekt. Jag vågar knappt säga det, för Jeppe vet inte om det.
Är det så?
Ja.
Och vad är det för?
Alltså, det är en idé.
Okej.
Okay. Som jag har, som jag vill gärna göra med Celise Barre. Vi får se.
Men det är inte en app?
Ingen app. Nej, det är inte min grej.
En affärsidé?
Nej.
Nej.
Det är en...
Något tv-program?
Kanske.
Ja.
Kanske.
Spännande.
Ja.
Du, vilket är ditt största problem skulle du säga?
På riktigt?
Mm.
Alltså riktigt problem?
Mm.
Jag är lite... Jag har ju inga stora problem. Det har jag faktiskt inte. Men jag stökar ju till det för mig själv när jag inte kanske... När jag säger ja till för mycket. Det gör jag nog. Men jag har inga riktiga problem.
Och det där då, för det tycker jag som frilansare, som jag antar att du ju också skulle kunna titulera som, så är det ju väldigt svårt att hitta en lagom balans.
Tack. Ja. Är det så för dig med?
Ja, herregud, ja.
Men jag, nu är jag ju så här, jag har ju faktiskt lyssnat på dig jättemycket.
Ja.
Jag älskar ju dina. Jag älskar ju Värvet.
Tack.
Ja. Jag har lyssnat jättemycket nästan på alla dina program. Så att jag förstår att du har många projekt i görningen. Jag är ju kanske inte ens van att... Vi har ju alltid haft många projekt inom Parnevik AB.
Mm.
Från mest sponsor och event då, som jag har varit ansvarig för. Nu är det ju mycket som jag får kanske själv som jag inte hade förut. Och jag är inte riktigt van med... Jag har svårt att säga nej. När det är någon som frågar något, om de vill ha hjälp med något, då kan jag ju nästan aldrig säga nej. Men andra saker säger jag gärna nej till, om det är nej. För att det finns ingen... Jag vill inte sitta och lyssna på mig själv något mer, eller höra eller se mig själv något mer på tv. Det är inte det som är intressant. Men det roliga är ju, man har ju fått en smak på det här med just med teamen, och man har jävligt kul med unga kreativa människor som man leker med liksom. Det blir ju en kul energi som uppstår, som jag nog kanske, det är nog därför vi har sagt ja till att göra fler säsonger helt enkelt.
Mm. Saknar teamet?
Ja, faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Ja, men saknar den där kreativiteten med roliga människor.
Det känns som att er burn rate är ju jävligt hög.
Ja. Säger man burn rate?
Ja, det gör man.
Alltså det är okej. Okay, ja.
Och jag tänker så här, går ni ens plus på Parneviks?
Nej, alltså det gör vi nog inte. Nej, det gör... Alltså vi burnar ganska friskt. Vi har alltid gjort det från... Nej, men vi körde ju eget privatplan 10 år. Vi gillar att bjuda. Det är min kick och Jespers kick.
Och när teamet, för det berättade ni i någon annan intervju, att när teamet kommer, då ska de ju givetvis bo hos er också.
Ja, det tycker jag.
I den mån det går.
Ja, men alltså, de har ju blivit som nu hade vi... Alltså, annars är det inte på riktigt, och det är inte roligt, och det är inte... I början var ju det ganska roligt då för vår produktions... Vår vd, hon sa, men okej, det funkar inte så här, ni kan inte liksom... Vi kan inte liksom köra all in hela tiden. De måste ha en liten egen kyl där de dricker sin dricka. Och så är bara, nej, det vägrar jag. Det går inte i det här huset.
Men tar Elk dina Whole Foods-kvitton i alla fall?
Några.
Okay.
Några gör de. Nej, men alltså, det är ett sätt att leva, tror jag. Burn raten är bra sagt. Vi bränner på. Mm. Men det är så vi har varit hela vårt liv.
Mm. Och det brukar ordna sig på slutet.
Allt löser sig.
Mm.
Det är ju inte så att vi liksom... Vi gör ju inte det här för pengarnas skull. Det kan man ju inte säga.
Nej, det förstår jag.
För Jeppe, det är ju bättre att han spelar golf då.
Mm.
Eller har en outing än att göra tv.
En outing?
Alltså en sponsor då.
Okay.
Det är bättre att han jobbar så om vi ska göra det för pengarnas skull.
Ja, jag förstår. Mm. Men du, min timme är slut.
Ja.
Och lite mer därtill. Men jag måste ju sluta med mina standardfrågor.
Kör.
Vilka är de?
Åh oh, gud, nu, jag vet inte. Jo, vad vill du dela med dig, eller vad vill du
rekommendera?
Ja.
Vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera, om ni inte har sett Ted.
Mm. Alltså, filmen. Ja, just det, med Adam Paulsson.
Adam Paulsson. Mm.
Inte den gamla med en docka.
Nej,
med,
utan har ni inte sett den filmen, måste ni se den.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Du har ju nästan intervjuat alla man vill. Du har ju faktiskt det. Du har inte, hur många har du intervjuat?
314 la jag ut nu i måndags. Alicia Vikander.
Alicia Vikander. Åh, oh, hon är cool. Mm. Är hon lika cool som man vill att hon ska vara?
Lite coolare.
Nej, åh oh, gud vad underbart. Vad glad jag blir. Åh, oh, go Alicia.
Ja, men så jävla skön. Åh, oh, vad härligt. Easy going och,
ah,
och
snygg. Ah. Som fan. Ja,
Cecilia kanske lyssnar. Så att
ja, ja. Cecilia, det är okej.
Okay. Jag såg inte det. Jag satt bara och tänkte på min fest med. Men om du säger det så, det okay. Jag tar ditt ord för det.
Yep. Ja. Ja, men Celine Sparre då? Adams fest med. Mm. Kommer vara hela Sveriges nya älskling, tror jag, i skådespelarbranschen.
Underbart. Mm. Tack så hemskt mycket för att jag fick träffa dig.
Tack själv.
Mysigt va?
Yes, samma. Vad roligt.
Mia Parnevik, och det som händer efter det här samtalet är att vi reser oss, och eftersom jag numera även filmar en uppvärmning har jag ganska mycket utrustning med mig, och Mia frågar inte en utan två gånger om man kan hjälpa till och plocka ihop allting. Det är väl ett tecken på generositet om något. Och om du vill se resultatet av filmningen, då tycker jag att du ska kolla in den hos mig på Instagram, där jag ju heter Triumf, kort och gott. Och det finns också en längre variant på Värvets YouTube-kanal. Sök och du ska finna. För övrigt finns Mia Parnevik också på Instagram. Följ henne där, eller i TV där Parneviks rullar just precis nu. Och innan jag packar ihop den här inspelningen ska jag berätta att nästa vecka kommer det att låta så här i Värvet.
Det finns de som tror att ju räddare och argare människor är, desto bättre kommer det gå för dem. Och det är för mig motsatsen till att ha visioner.
Jajamän, Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt tittade förbi ateljén, och det hoppas jag innerligt att du vill lyssna på då. Så vi hörs. Hoppas att du får en fin påsk också. Tack för idag. Hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.